السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا تهنا لكم إي فكارين ينفو جزء عما داري. الحمد لله صندس ويار دي بستة صنفينس لكي تعرف سبديرا الله سر اليوم، och inte bara studera, utan att studera den bästa av kunskap, vilket är kunskapen om hans bok, subhanahu wa ta'ala. Och alhamdulillahi, vi är fortfarande i tafsir på Juz Amma, den sista 30-delen från Koranen. Och det här är den 19:e lektionen. Och vi, alhamdulillahi, började förra veckan att gå igenom det som kallas för Qisar al-Mufassal, de kortare kapitlerna från Koranen, eller kortaste kapitlerna från Koranen. Från surat al-Duha till surat al-Nas. Och vi kommer idag, inshallah ta'ala, försöka att gå igenom både surat al-Qadr och surat al-Bayyina. Sura 97 och 98. Och surat al-Qadr är en sura som är 5 ayat. Och i denna sura så säger Allah subhanahu wa ta'ala efter bismillahirrahmanirrahim: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. الله سبحانه وتعالى نمر här och säger att vi har sänt ner denna Koran under ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، och vad ska få dig att inse vad ليلة القدر är. ما شاء الله. Så Allah سبحانه وتعالى nämner då här i denna sura, han talar om Koranens dygd och att denna Koran sändes ner under Laylatul Qadr. Och Laylatul Qadr är under Ramadan, så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen i surat al-Baqara: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Så Allah säger att vi uppenbarade Koranen i månaden av Ramadan. Och här nämner Allah att han uppenbarade Koranen i Laylatul Qadr. Och då förstår man att dessa verser tillsammans ger oss slutsatsen att Laylatul Qadr är i Ramadan. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Att vi sänder ner denna Koran under en välsignad natt. Och det är Laylatul Qadr. Och Laylatul Qadr, som Abdullah ibn Abbas sa, Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade, yani första verserna från Koranen, under Ramadan. Och uppenbarade hela Koranen från Lawh al-Mahfuz, den bevarade boken hos Allah, till den lägsta himlen, Bayt al-Izzah. Och under sen ett lopp av 23 år uppenbarades Koranen stegvis. Okej? Så återigen, Koranen uppenbarades i sin helhet, allt på en gång. Från den sjunde himlen till den lägsta himlen. Till en plats som heter Bayt al-Izzah. Och från den platsen uppenbarades Koranen sen stegvis under ett lopp av 23 år. Okay? Och Koranens uppenbarelse påbörjades också i Ramadan, Laylatul Qadr, som vi talade om innan i förra lektionen, Iqra. Den första versen som uppenbarades, det var ju också då i Ramadan. Nah. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger då att han uppenbarade Koranen Laylatul Qadr. Och Laylatul Qadr, natten av Al-Qadr. Al-Qadr kan ha två olika innebörder. Det kan vara Al-Qadr, yani ذات شأن, någonting som är mäktigt. Och därför översätter vissa Laylatul Qadr till allmaktens natt. Yani den mäktiga natten, den mäktigaste natten. Al-Qadr på arabiska betyder någonting mäktigt, någonting stort, någonting enormt. Och det är utan tvekan den mäktigaste av nätter. Okay? Qadr betyder ju också öde. Och det stämmer också att den är Laylatul Qadr, ödets natt. Den natten där ödet skrivs för kommande år. Ödet är ju redan bestämt hos Allah subhanahu wa ta'ala. 50 000 år innan han skapade allting så skrev han allting i en bok. Allting är redan skrivet. Men det årliga ödet är det som då tydliggörs varje år under Lailatul Qadr. Allah tydliggör och nämner för änglarna vem som ska födas, vem som ska dö, hur mycket varje person ska få och om varje person ska bli vägledd eller vilseledd och så vidare. Det här nämner Allah Azza wa Jalla då för änglarna under Lailatul Qadr. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Och vad ska få dig att inse وَمَا أَدْرَاكَ. Och när Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا أَدْرَاكَ så tyder det på att det är något stort, något enormt. Och det här nämns flera gånger i Koranen وَمَا أَدْرَاكَ. Och det som nämns efter är något stort. Allah vill här betona och visa att det här är något av vikt. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att denna natt är bättre än 1000 månader. En enda natt är bättre än 1000 månader. Yani dyrkan under denna natt motsvarar dyrkan av 1000 år. Allah subhanahu wa ta'ala gav denna umma, denna svaga umma, vars liv är relativt kort jämfört med de som levde innan oss, den här enorma gåvan. Att vi under en natt kan uppnå vad en person innan oss kunde uppnå under en livstid. En livstidsdyrkan kan vi få på en natt. Subhanallah. Och kanske till och med mer. För att profeten alaihi salatu wassalam har nämnt att medelålderslängden i denna umma är 60 år. Så här finner vi 1000 månader. Och 1000 månader motsvarar 83 år och 4 månader. Så en person som står i bön under Lailatul Qadr får skrivet att han har bett i 83 år och 4 månader. Och det nämns i vissa hadither att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nämnde en man från Bani Israel, de tidigare muslimerna, som dyrkade Allah på natten. Han stod i bön under natten och han stred för Allahs skull under dagen i 80, mer än 80 år. Och då tänkte sahaba, hur ska vi ens komma i närheten av denna mans gärningar? Och då så uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala denna sura, att vi får denna gåva, att vi under en natt kan uppnå vad någon innan oss behövde kämpa mer än 80 år för att uppnå. Subhanallah. Och därför är det väldigt viktigt och angeläget, kära bröder och syskon, att vi verkligen försöker att fånga denna natt, uppleva denna natt och att dyrka Allah under denna natt. För att som profeten alaihi salatu wassalam sa i den autentiska hadithen, att man hurrimaha faqad hurrima khayran kathira. Att den som missat denna natt har missat någonting stort. Ey wallahi. Yani någon som sover bort det lätt och vad har missat? Någon som sitter och kollar på en fotbollsmatch eller spelar Playstation eller Qadr. Eller kanske till och med gör haram. Eller vad har han missat? Subhanallah. Tänk er det här med 83 år. Tänk dig om du, mashallah, dyrkar Allah 10 stycken Ramadan, Lailatul Qadr. Ja, du, mashallah, får tawfiq att be taraweh under 10 Lailatul Qadr. Du kommer till Allah på domedagen med 830 extra år av dyrkan. Tänk dig 20 år, 30 år, 40 år av Lailatul Qadr. Det är hur många tusentals år av dyrkan du kommer att möta Allah med på domedagen. Subhanallah. Allah är nära shakur. Den som belönar stort för litet. Vi ber till Allah några timmar och subhanallah, kolla vilken belöning vi får. Och vad sa profeten alaihi salatu wassalam? Han sa man qama Lailatul Qadr. Den som står i bön Lailatul Qadr, imanen och ihtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Med iman, tro och hopp på Allahs belöning kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Så står du i bön under denna natt, blir du inshallah ta'ala förlåten för dina tidigare synder. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala också beträffande denna natt, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-ibni rabbihim min kulli amr. Änglarna och ruh, yani Jibril, kommer ner eller stiger ner i mängd på sin herres befallning med varje beslut. Under denna natt så stiger änglarna ner och Allah säger här tanazzalu, inte nazzalu utan tanazzalu, som Sheikh Uthaymeen säger, betyder här att de stiger ner stegvis, grupp efter grupp. De kan inte komma alla på en gång. För att de fyller ju de sju himlarna. Så de som är närmast kanske kommer först och sen de som efter dem kommer senare och så vidare. Så de kommer ner grupp efter grupp. Är det någon som har en aning om ungefär hur många änglar som stiger ner till jorden denna natt? Det har nämnts i en hadith som Sheikh Al-Bani håller att vara hasan. Att antalet änglar som stiger ner denna natt är som antalet sand eller gruskorn på jorden. På hela planeten. Som antalet sand eller gruskorn på hela planeten. Jag tänker i öknen, tänker i många sandkorn som finns runt bergen, i haven. Allah, lika många änglar kommer ner denna natt. Och änglarna kommer ner för att det är en välsignad natt. Yani, det är en natt av rahma, en natt av baraka, en natt av välsignelse, en natt av sakina, lugn och frid. Så änglarna fyller hela atmosfären. Yani, shayatin trycks bort under denna natt. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Att den är fylld av frid ända till gryningens framkomst. I en natt som har denna beskrivning att miljardtals änglar stiger ner och fyller hela atmosfären. Yani den är en natt fylld av frid, salam. Och salam betyder också här flera saker. Det betyder assalam, att skonas, att klara sig undan. Och vad som här är betydelsen, yani salam min al-atham wal-adab. Att en person skonas från synd då han förlåts för sina synder och från straff då den som är förlåten inte kommer att straffas av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är innebörd av salam. Yani att personen då skonas. Och salam betyder också här fridfull. Att som vi sa, shayatin är borta. Finns ingen wiswas. Utan det är bara lugn under hela natten. Och salam kan också betyda, enligt vissa av salaf, att änglarna ger salam till de troende. Alla dessa änglar åker runt och säger assalamu alaikum till de troende. Mashallah. Nas'alallaha min fadlihi. Må Allah ge oss från hans dygd och låt oss uppleva denna natt. Dyrka honom och må Allah acceptera det från oss. Subhanallah. Allah musta'an. Wallahi, vi måste vara tacksamma för det. Att Allah har givit oss sådana gåvor. Vi tar dem för givet och som att det inte är någonting stort. Men wallah är det stort. Men ingen annan umma har fått denna natt. Allah har särskilt denna umma med den här natten. Så låt oss ta vara på den här natten. Och när vi ändå talar om Laylat al-Qadr så är det också värt att nämna att Laylat al-Qadr är i Ramadan. Och Laylat al-Qadr är under de 10 sista nätterna av Ramadan. Och mer specifikt under de udda av nätterna. Och vi vet inte när, under vilken av dessa nätter Laylatul Qadr infaller. Men profeten alaihi salatu wassalam har ju sagt iltamisuha, yani sök den i de udda, yani natten till den 21, till den 23, till den 25, till den 27, till den 29. Det här är då det är störst chans att det är Laylatul Qadr. Och en gång gick ju profeten ut alaihi salatu wassalam för att berätta till sahaba när under Ramadan Laylat al-Qadr skulle vara. Och då hamnade han framför två män som hade en dispyt. Och glömde bort vilken natt det var. Så sa han, den togs bort. Och ja, det är som de lärde sig bättre för oss. För skulle muslimerna veta när Laylat al-Qadr är, skulle de inte gå och veta vad vi är, kanske under hela Ramadan. Och bara gå den natten. Som vi ser nu, att många går den 27. Trots att det inte är helt säkert att det är den 27. Så alhamdulillah att vi inte vet. Och därför be till Allah alla dessa 10 nätter. Och då kommer du inshallah garanterat ha bett Laylat al-Qadr. Är ni med? Ja. Och sen nämner också de lärda vissa alamat, vissa tecken på att det är Laylat al-Qadr. Som till exempel att klimatet, vädret är väldigt skönt, behagligt. Det är inte för kallt och det är inte för varmt. Sedan också att det finns en fridfull känsla. Och också att morgonen efter Laylat al-Qadr, när solen stiger upp, så är solplattan matt. Så du blir inte bländad av att kolla på solen. Det är vissa av de tecken som de lärde har sagt. Och sen kan det också vara så att en person kan drömma om när det är Laylatul Qadr. Som sahaba radiyallahu anhum, finns flera autentiska hadither där de såg samdrömmar om att Laylatul Qadr skulle vara en viss natt. Och sista punkten, faidan också, gällande Laylatul Qadr, är att den kan faktiskt flyttas från år till år. Den är inte bestämd att den är dold till exempel natten till den 25 eller 21 eller 27, utan den kan variera från år till år. Ett år kan det vara natten till den 21, nästa år natten till den 25, nästa år natten till den 27 och så vidare. Och det här är det som bevisen då stöder. Så återigen, det tyder på vikten av att verkligen försöka dyrka Allah alla dessa 10 nätter på bästa sätt. Och ett tips också, ta ledigt från jobbet. Eller många mashallah, de har framförhållning att boka in semester. Och de kollar på när de ska åka till hemlandet och billigaste resorna, billigaste flyget. Men, ja, det är ett problem. Många kanske inte ber det för att de har jobb dagen efter. Varför planerar du inte semester? Ta semester, ta pappa ledigt de här dagarna. Är det inte värt, eller är pengarna viktigare? Så jätteviktigt att man försöker vara ledig dessa 10 dagar så att man kan dyrka Allah Azza wa Jalla på bästa sätt. Vi går vidare till dagens nästa sura, vilket är sura Al-Bayyina, sura 98. Och det är sura som uppenbarades i Medina. Föregående sura uppenbarades i Mekka, och den här suran uppenbarades i Medina. Och den är 8 ayat. Och den heter då Al-Bayyina. Lam yakun alladhina kafaru. Och Al-Bayyina betyder de klara, tydliga bevisen. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter al-basmala: Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum al-bayyina. De som förnekade sanningen bland bokens folk och avgudadyrkarna skulle inte upphöra förrän de klara bevisen kom till dem. Nej. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att Ahlul Kitab wal Mushrikin. Ahlul Kitab är de som fått eller haft en bok. Och de kallades för Ahlul Kitab på profetens tid alaihi salatu wassalam för att de fortfarande hade delar av skriften kvar. Mushrikin har inga böcker. Men Ahlul Kitab, de som tillskrev sig judendomen och kristendomen, hade delar av böckerna kvar. Men som Allah har nämnt i Koranen så är dessa böcker, och dessa böcker var även på deras tid, förvanskade. De var förändrade. Man hade tagit bort vissa texter och man hade lagt till vissa texter. Och blandat med böckerna vad som inte var från dem. Så böckerna var förvanskade. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner då att de som förnekade sanningen bland bokens folk och av gudadyrkarna skulle inte upphöra förrän de klara bevisen kom till dem. Ja, det skulle inte upphöra med deras kyrk och förnekelse tills det att bevisen kom till dem. Vilka är dessa bevis som Allah subhanahu wa ta'ala här talar om? Jo, det är profeten Muhammad alaihi salatu wassalam och den Koran som Allah azza wa jalla uppenbarade till honom. För Allah subhanahu wa ta'ala säger: Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Ett sändebud från Allah som reciterar renade texter. Fiha kutubun qayyima, som innehåller sanna föreskrifter. Ja. Så Imam Sa'di nämner här beträffande detta tydliga bevis, detta sändebud Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalus salatu wassalam, att han är den som Allah azza wa jalla skickade med sanningen och uppenbarade till honom boken som han läste för folket från hjärtat för att lära människorna visheten och för att rena människorna och ta dem ut från mörkret in till ljuset. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala yatlu suhufan mutahhara. Han läser för dem renade skrifter. Ej mahfudatun, de är bevarade. Min kurban shayatin, de är renade från att närmas av djävularna. Ingen annan än de rena och renade läser dessa texter. För de är i den högsta av böcker. högsta av plats. وَأَعْلَى مَا يَكُونُ مِنَ الْكَلَامِ. Och det högsta av tal som finns. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala fiha, yani i dessa skrifter, fiha kutubun qayyima, finns det sanna föreskrifter, yani berättelser som är sanna och påbud som är rättvisa, som kallar till sanningen och kallar till den raka vägen. فَإِذَا جَاءَتُمْ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ. Så om dessa bevis kommer till människorna, så är varje sanningssökare har då funnit det han söker. Så där skiljs folk åt. De som söker sanningen sätts på test. Antingen kommer de att acceptera böckerna eller inte. Och här nämner de lärda inom tafsir, om man ska knyta ihop säcken, vad handlar dessa verser om? Jo, den handlar om tillståndet av folket som levde på profeten Muhammeds tid, alaihi salatu wassalam, och även fram till idag. Att de var av två kategorier. Antingen var de ahlul kitab, de som tillskrev sig judendomen, eller de som tillskrev sig kristendomen, eller asabia, en annan inriktning som fanns i Irak. Eller så var de mushrikin, att de var avgudadyrkare som folket i Mekka, eller andra former av avdyrkare, av gudadyrkare som de som levde i Iran, som dyrkade elden och så vidare, som fanns på den tiden och som finns kvar tills idag. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här då att de förnekade och väntade då på de klara och tydliga bevisen. Ahlul kitab väntade på en profet. Trots att deras böcker var förvanskade, var förändrade, så innehöll de ändå informationen om att det skulle komma ett sändebud. Det skulle komma en sista profet. Det här har Allah nämnt i Koranen, och det här har Allah har nämnt att det står i deras böcker. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala om ahlul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. De känner honom så som de känner sina egna barn. Varför tror ni att det bodde tusentals judar i Medina, på arabiska halvön? Varför hamnade de i Medina? För de visste, enligt deras böcker, att det skulle komma ett sista sändebud. Och han skulle komma till denna stad, som var omgiven av vulkanberg, som var omgiven av ett område av lavastenar, som var fylld med palmträd, som låg på den arabiska halvön. Men alla beskrivningar fanns i detalj. Så de var där och väntade på den sista profeten. Även de kristna visste, de som fortfarande höll fast vid skriften, visste att det skulle komma en sista profet. Som ni finner väldigt vackert berättat i berättelsen om Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, sanningssökaren, som hoppade från religion till religion i sökande efter sanningen. Och han slutade, hans näst sista anhalt, det var kristendomen. Och där träffade han vissa präster eller munkar som faktiskt var på sanningen. De trodde på att Jesus var en profet, han var inte Guds son och så vidare. Och de sa till honom att det kommer att komma en profet. Så pass att den sista av prästerna säger till Salman att det finns ingen annan som är på sanningen idag förutom du och jag. Det fanns tusentals som tillskrev sig kristendomen. Men han sa att de hade avvikit. Ingen är på den sanna. Yani religionen som Jesus var på idag förutom du och jag. Och vi väntar på den sista profeten, och han kommer att komma till den staden, Medina. Så Salman begav sig dit och träffade där profeten Muhammad alaihissalam och satte honom på test. De tecken som hade nämnts i Al-Injil, som prästerna hade sagt till honom att han kommer att ha. Och han såg att de alla var exakt som han hade hört, så han mashallah accepterade Al-Islam. Väldigt vacker berättelse. Så de var där och väntade på de klara bevisen, vilket var då profeten Muhammeds ankomst alaihi salatu wassalam, som skulle komma med de klara och tydliga bevisen, vilket var Koran. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Och de som hade givits boken blev inte oeniga förrän efter det att klara bevisen hade kommit till dem. Yani innan profeten Muhammeds ankomst alaihissalam så var de eniga om att han skulle komma. Alla väntade på den sista profeten. Men när blev de oense? När han kom. Och då blev de oense med att vissa av dem, majoriteten av dem, förnekade honom. Och en del av dem accepterade honom som profet. Så där skildes de åt och de splittrades. Eller hur? För om man kollar på, som vi sa, den judiska befolkningen som levde i Medina, så var det endast ett fåtal som accepterade honom som profet. Jag har hört någon siffra, 30 eller 60 av dem. Och bland dem Abdullah ibn Salam, som var skriftlärd och son till en skriftlärd och så vidare. Så här finner vi vad? Att vissa av dem accepterade och vissa förnekade. Då de tyckte till exempel, de som bodde i Medina, att nej, vi kan inte acceptera honom för att våran profet måste vara judisk. Den här profeten, han är arabisk. Han är arabernas profet. Och vissa kanske gick så långt att de sa han är en sann profet, men han är inte vår profet. Och det här är fel, det funkar inte. Utan är han en profet, är han en profet till alla. Och det har inte att göra med härkomst, utan det har att göra med budskapet som han kommer med. Så vad hände då? De splittrades åt. De skildes. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. När splittrades de? När bevisen kom. Inte innan bevisen kommit, utan när bevisen kom. Så här splittrades de uppriktiga med de ouppriktiga. De sanningssökande med de som inte var sanningssökande. De som bara ville hålla fast vid någonting. Så subhanallah, de som var sanningssökande accepterade. De visste. Han kom till rätt plats, han hade rätt egenskaper, hans budskap är samma som alla andra profeter. Det är klart vi kommer acceptera honom och följa honom. Och sen har vi de som inte var uppriktiga, som då förnekade honom. Det finns också en till vacker beskrivning. Och det är att de skrifter som profeten Muhammed läste för människorna, de är rena. Renade. Och de är qayyima. De är sanna. Qayyima betyder här någonting rakt, någonting fast, någonting stabilt. Och de är qayyima, som här Sa'di och Ulema nämner, i deras budskap. De är sanningsenliga. Det finns ingen som helst falskhet. De är rena. De är inte smutsiga med lugn, utan de är rena. Och de är qayyima, de är klara och tydliga. Lagarna, bevisen, budskapet, dogmerna, allting i denna uppenbarelse är det bästa. Ghayradi iwaj, utan krokigheten. Qayyim, den är rak denna religion. Mustaqim, och kallar till det raka. Och därför finner man ingenting i den här religionen som är avvikande. Det finns inga motsägelser, det finns inget förtryck. Det finns ingenting som är ologiskt. Det finns ingenting som är falskt i denna religion. Utan allting är på topp av rättvisa, av hikma, av logik. Allting vad människan kan önska sig finns i denna religion. Om den förstås på rätt sätt. Och sen finns det ju självklart folk som tolkar den felaktigt. Och det är inte islam. Utan islam är så som den uppenbarades. Det är så som den praktiserades av profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata, wa dhalika dinu al-qayyimah." Och de blev inte befallna annat än att dyrka Allah och utöva sin religion endast för honom, som rätt trogna, och förrätta bönen och betala den förpliktigade allmosan. Ja, detta är den sanna religionen. Allahu Akbar. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här: vad var budskapet som profeten Muhammed alaihi salatu wassalam och alla andra profeter kom med till sitt folk? Han kom inte med någonting nytt, utan han kom med budskapet som präglar alla uppenbarelser. Och det är att endast dyrka Allah. Wa ma umiru, de blev endast beordrade med att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahuddin, med uppriktighet i sin religion. Hunafa. Hunafa, plural på hanif. Och hanif är en person som vänder sig bort från shirk till tawhid. Vänder sig bort från all form av polyteism och avgudadyrkan till att endast hänge sig själv i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. En muwahhid, en person av ett tawhid, monoteism. Det är en person som är hanif. Han är uppriktig i sin tro och sätter ingenting vid Allahs sida. Så det här var det budskapet som Muhammed alaihi salatu wassalam kom med till folket. Och det är det essentiella, grundläggande budskapet som alla profeter kommer till sitt folk. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. Vi har inte uppenbarat, vi har inte sänt något sändebud för dig, ja Muhammad, förutom att vi uppenbarat för honom أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Att det finns ingen annan Gud, sann Gud förutom mig, så dyrka då mig. Men alla profeter före dig, ja Muhammad, kom med detta budskap. Att endast Allah ska dyrkas. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah säger att vi har sänt ett sänderbud till varje folk med beordringen att endast dyrka Allah och att hålla sig borta från ett tagut, ett tawarit, de falska gudarna, det som dyrkas vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Men alla profeter från Adam, Noah, Ibrahim, Musa, Zakaria, Isa, alla kom med ett och samma budskap, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här budskapet, det är tawhid, det är monoteismen, den rena tron, det som enar alla profeter. Kyrk, avgudadyrkan, har aldrig varit någon profets religion. Ingen profet har någonsin kallat till att dyrka honom eller dyrka änglar eller dyrka någonting av skapelsen. La, hasha lillah. Allt sådana, alla sådana påståenden är bara en påhitt från shaitan. Jesus sa aldrig dyrka mig, dyrka min moder eller dyrka påven eller prästen. Nej, eller dyrka korset. Hasha lillah. Isa, vad sa han? Jag sa bara, det du sa till mig, säger han i Koranen, att endast dyrka dig. Jag har inte sagt till någon att dyrka mig. Jag säger, a'udhu billah, kommer han säga på domedagen. Jag är fri från detta. Jag har inte sagt någonting sådant. Så alla profeter kommer ett och samma budskap. Och det här är det som är så logiskt, så vackert och så fint. Hur i hela världen finner man en röd tråd genom Bibeln, att Gud är en. Och sen helt plötsligt kommer Paulus, inte ens Jesus, Paulus, och säger att Jesus är Guds son och treenigheten och en del av Gud och så vidare. Men hur, vad är logiken i detta? Första budordet i Bibeln, att man endast ska tro på en Gud. Första budordet måste vara det viktigaste, eller hur? Det finns bara en Gud. Sätt inga avgudar vid min sida. Avbilda inte någonting vid min sida. Exakt det som typ hela kristendomen bygger på. Att sätta gudar vid Allahs sida och att avbilda saker vid Allahs sida. Gå in i en kyrka, avbilda. Vad är det de ber till? Avbilda. Eller krucifix eller kors och liknande. Eller till Jesus och hans moder. Eller till någon annan helgon och så vidare. Subhanallah. Vart är detta någonstans? Vem har kommit med detta? Ingen har kommit med detta. Till och med om man läser dagens bibel, som är förvanskad, finner man att Jesus gick iväg och bad. Ja? Och Jesus, han skiljer på sig själv och Gud. Och säger att, kalla inte mig för god, endast han i himlen är god. Och så vidare. Så han gör en åtskillnad på sig själv och skaparen. Och han ber. Hur kan en Gud be till sig själv? Hur kan en Gud bli korsfäst och sen be om hjälp? Och säga att du har övergivit mig. Hur kan en Gud ligga i kvinnas mage och sen födas? Och sen ammas och sen behöva byta blöjor på och liknande. Vad är det här för någonting? Och om han dog för våra synder. När han dog, vem var det då som styrde över skapelsen? Skulle allting fungera om Gud dör? Är det bilden? Så det här är en av de mest ologiska dogmer och ideologier som finns. Det här med treenigheten och Guds son och så vidare. Så tillbaka. Muhammad alaihi salatu wassalam kom som sina bröder i islam med ett och samma budskap. Att endast dyrka Allah. Hunafa, med uppriktighet. Muhiddin. Utan att sätta någonting vid Allahs sida. Och att förrätta bönen och att betala almosa. Och här finns också en fajda. De blev endast beordrade med att dyrka Allah. Omfattar inte att be och att betala zakat. Det omfattar all form av dyrka. Varför nämns då bönen och zakat enskilt här, separat? Då säger ulema på grund av dess fadl, dess dygd, att det är de två viktigaste formerna av dyrkan. Att bönen är den bästa gärningen som man kan göra kroppsligt. Och att zakat är den bästa gärningen man kan göra ekonomiskt genom att hjälpa sina medmänniskor. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ, att detta är den raka religionen, yani al-mustaqim, den vägen som leder till Allah subhanahu wa ta'ala och hans eviga paradis. Och allting annat än denna väg leder till helvetet. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala belöningen för respektive grupp. De som dyrkat Allah med uppriktighet och de som dyrkat andra vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin. De som förnekat sanningen bland bokens folk och avgudadyrkarna ska hamna i helvetets elden, där ska de vara för evigt. Dessa är de ondaste av varelser. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att ahli al-kitab, inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin, fina i jahannam khalidina fiha. Att de som fått boken och är mushrikin, som förnekar Allahs ensam rätt att dyrkas, förnekar profeten Muhammed a.s. eller någon annan profet, och förnekar Allahs uppenbarelse, vad är deras destination? Jahannam. Och vad kallar Allah dem för? Inna alladhina kafaru. De har gjort kufr. Och deras destination är i helvetet. Och Allah beskriver dem att de är de ondaste av skapelser. De som skapades för att dyrka honom, för att följa hans sändebud, väljer i det här korta livet att trotsa meningen med livet. Att istället dyrka skapade saker. Eller ännu värre, att kanske till och med förneka skaparen. De här är inga personer som har gjort vad de skapades för. Och här vill jag betona en viktig sak som vissa verkar behöva påminnas om. Och det är att om man kollar i det här livet, så finns det enligt den islamiska uppdelningen, så finns det muslim eller mu'min och kafir. Det finns två sorters människor. Det finns muslim och det finns kafir. Okej? Och kafir kanske någon ser som ett väldigt hårt ord, men det betyder en person som förnekar. Okej? Han har förnekat Allah, Allahs rätt att dyrkas. Han har förnekat profeten Muhammed al-Islam, han har förnekat Koran. Han är kafir. Han är förnekar. Och vissa har väldigt svårt att kalla förnekare för kuffar. Jag förstår inte varför. Genom det finns ett ord som betyder till exempel icke-kristen. Har du ett problem att kallas för det? Ja, har du det? Att någon säger till dig, du är icke-kristen. Blir du arg? Nej. Någon säger till dig, du är icke-juden. Nej, du är icke-buddhist, icke-hinduist. Jag är lugn, kalla mig för det. Det är exakt vad jag är. Jag är inte någon av dessa saker. Eller hur? Så, och även här, någon kanske säger, ja, men det står att de är i helvete. Ta in. Vad säger kristna? Du går endast till himlen om vad? Om du tror på Fadern och Sonen, Heliga Anden och så vidare. Om du inte tror på det, du går inte in i himmelriket. Precis samma sak. Om du inte går in i himmelriket, vad hamnar du då? I helvete. Yani, varför? Det jag vill komma fram till. Varför skäms vissa muslimer med att dra den här tydliga linjen? Muslim, icke-muslim. För att vara muslim måste du tro på Allahs profeter. Du måste tro på Allahs ensamma rätt att dyrkas. Du måste tro på Muhammed a.s. Då är du muslim. Förnekar du någon av dessa saker, då är du inte muslim. Då är du inte troende. Och då kommer du att gå in i paradiset. Och i Sahih Muslim, i hadith Abi Huraira, så sa profeten a.s. klart och tydligt. Det finns ingen jude eller kristen eller eldyrkare som hör om mig och det budskap jag har kommit med och sen förnekar mig, förutom att han kommer att gå till elden. Det är klart och tydligt. Så, och jag ställer också frågan. Är den som då förnekar profeten Muhammed al-Islam, vad är han för någonting? Om han inte är kafir, vad är han då? Finns det något mellanting? Är han mu'min? Vad är han för någonting? Och varför? Varför säger Allah inna alladhina kafaru till dessa människor? De trodde på Allah. De trodde på Gud. De trodde på Jesus eller Moses och så vidare. Men de förnekade profeten Muhammed al-Islam. Så gör man det, då är man inte muslim. Och det är också en till viktig punkt. Att om vi urvattnar religionen och säger att det är lugnt och alla är troende och alla går till paradiset, varför ska då någon ens bli muslim? Om ändå kristna, alla är troende, vi kommer alla går till paradiset och det är lugnt och du tror på Gud och du är en god människa, det räcker. Nej. Och det är tyvärr så här flum vi hör idag. Där folk inte är tydliga. Vi måste vara tydliga med våra din. Eller hur? Allah måste ha. Och jag vill också betona en viktig sak här. Vi muslimer tror ju att Allahs religion alltid har varit en. Det finns inget som heter kristendomen och judendomen. utan Allahs religion har alltid varit en och samma. Det har alltid varit monoteismen, islam, underkastelse sig till Allah. Och alla profeter var muslimer. Jesus sa aldrig, jag är kristen, er religion är kristendomen. Och att det hade därför, det är en utmaning. Och det kan också ge en kristen person denna utmaning. Hämta Bibeln. Hämta Bibeln. Dagens Bibel. Vilken version som helst. Vilken upplaga som helst. Nämn till mig vart i Bibeln Jesus säger jag är kristen. Nämn till mig vart i Bibeln Jesus säger er religion är kristendomen. Finns det någon sådan vers? Nej. Ordet Kristus kommer från grekiskan och det kom flera hundra år efter Jesus och så vidare. Ja, det finns ingenstans i Bibeln. Jesus underkastade sig till Allah. La ansiktet i marken och bad till Allah. Särskilde Allah i dyrkan. Vad var han? Han underkastade sig Allah. På arabiska det är muslim. Eller hur? Al-islam istislamu lillah. Att underkasta sig Allah. Profeten Moses och hans bröder, de var också muslimer. Deras religion var inte judendomen. Namn, de var judar till folket. Tillhörighet och etnicitet. Men det är inte en religion. På samma sätt som arab inte är en religion. Kurd är inte en religion. Turk är inte en religion. De var judar. Namn. Det finns judar som är ateister. Det betyder inte att du är troende bara för att du är judar. Så namn, de var från den judiska ätten. Från Israels barn, den Jakobs barn. Men det är inte en religion. Utan religionen som Mosa och alla profeterna från Israel hade, det var en islam. Återigen samma sak. Så de som på den tiden följde dessa profeter var troende. Och kommer att gå in i paradiset. Är ni med? Men man måste hela tiden följa den senaste profeten, den senaste uppenbarelsen. Du kan inte leva kvar i det förflutna. Utan alla måste följa den senare och senaste profeten. När Isa kom så var det judarnas skyldighet att tro på honom och resten av människor. Eller hur? Och när Mohammed kom så var det alla människors skyldighet att tro på honom. Alihi afdalu salatu wassalam. Är ni med? Så att jag vill att vi förstår det här. Att det finns muslim och det finns kafir. Vem är muslim? Det är den som tror på al-islam, på Koranen, på Mohammed, på la ilaha illallah, på Mohammed Rasulullah. Det är muslim. Den som förnekar detta, han är inte muslim. Är ni med? Så Allah subhanahu wa ta'ala säger sen i versen efter: Innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyya. Men de som antar tron och gör goda gärningar, dessa är de godaste av varelser. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här de motsatsen. Och så är Koranen den här mathani. Och mathani betyder att den nämner motpoler hela tiden. Den nämner folket av paradiset, folket av helvetet, belöningen, straffet, vad som är tillåtet, vad som är förbjudet, de goda, de onda. Hela tiden finner vi i Koranen den här balansen mellan hopp och fruktan. Att uppmana till gott och att avskräcka för ont. Så Koranen nämner här de onda och sen de goda. Och nämner då att de har två egenskaper. Och det är att det är de som gör, de har tron och gör de goda gärningarna. Och som Ibn Kathir nämner, så använder Imam Shafi'i och andra ulema denna vers som ett bevis på att al-a'mal, handlingarna, är inkluderade i al-iman. Okej? För att Allah subhanahu wa ta'ala säger innal ladina amanu wa amilu salihat. De som tror och gör goda gärningar. Yani utan goda gärningar har du ingen tro. Du kan inte bara vara muslim till namnet. Säga jag är muslim och sen inte göra någonting gott. Utan islam är underkastelse. Och underkastelse kan du inte leva upp till om du inte praktiserar någonting. Vad är det du har underkastat dig om du inte vill agera ut med islam? Du vill inte be någon salat, du vill inte fasta ramadan, du vill inte göra någonting som Allah har påbjudit, du vill inte hålla dig borta från Allah har förbjudit. Vad är din islam någonstans? Så islam är tro och handling. Och tron är handling. Okej, de går hand i hand, de hänger ihop, de är ett. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala vad de då kommer att få för belöning. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin. Deras belöning hos sin herre ska bli oändliga paradis. Tajri min tahtiha al-anhar. Genomflutna av floder. Där ska de leva i all evighet. Allah är nöjd med dem och de är nöjda med honom. Detta väntar de som fruktar sin herre. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala deras belöning. Jazauhum inda rabbihim. Det är att de kommer att få jannatu adnin. Och det här ordet har ni säkert hört många gånger i Koranen. Jannatu adnin. Och adnin betyder Yani en plats där man aldrig kommer att utvisas ifrån. Man aldrig kommer att lämna denna plats. Aden betyder att du är fast, du är bosatt där. Du kommer aldrig behöva lämna denna plats. Aden är då den platsen där man är, vad har man översatt till svenska här? Oändliga, men kanske mer korrekt då, en plats där man är fast. Varför? För att paradiset, eller Jannah, är max, topp, när det kommer till belöning. Ur alla aspekter. Det finns ingen brist i belöningen. Och om man skulle säga till en person, gå in i Jannah, 1000 år, och sen skulle du gå ut. Det skulle inte vara perfekt, eller hur? För ändå, du kommer alltid oroa dig. För 1000 år, det är slut. Eller hur? Så du har ingen total njutning och tillfredsställelse. Du har inte det här sinnesro. Även om du skulle ha 1 miljon år. Men därför är det adel khalas. La yabghuna anha hiwala. Aldrig kommer de att tas ut från paradiset. Utan de kommer att vara där i khalidina fiha abada. Ja, de kommer att vara där i för alltid. Utan att bli gamla, utan att bli sjuka, utan att bli ledsna, helstämda eller någonting. Utan all evighet. Och de är fast i paradiset, mashallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala beskrivningen om detta, av detta paradis, tajri min tahtiha al-anhar. Att det, detta paradis är, yani, det genomflyts av floder. Tajri min tahtiha al-anhar. Ordet taht betyder under. Och då säger man här att floderna rinner under deras trädgårdar, så vid kanske sluttningar eller liknande, och under deras slott. Och de här floderna beskrevs av Abdullah ibn Abbas med att de rinner på jordens yta. De rinner inte i diken som de gör i det här livet. En flod i det här livet måste ju rinna i ett dike för att den ska kunna vara en flod. Eller en å eller vad det kan vara. Men i Jannah behövs inte det. Utan du har en flod som rinner på en platt yta. Utan att vattnet rinner till höger och vänster. Allah håller vattnet fast. Subhanallah. Eller hur? Tänk er, vatten, floden, rinner på jordens yta. Och sen floder av vad? Floder av ma'in ghayra asin. Vatten som aldrig blir unkel. Labanin lam yataghayyar ta'am. En mjölk som aldrig kommer att härskna. Asalan musaffa, renad honung. Wa khamr laddatin lishaaribin. Ett vin som är gott för de som dricker. Där man aldrig kommer att bli full eller berusad eller illamående. Yani de här, mashallah, floderna och el-kautar och så vidare, yani rinner genom hela paradiset. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala den största och bästa belöningen av alla. Och det är då Allah subhanahu wa ta'ala säger khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Allah är nöjd över dem och de är nöjda över honom. Allah är nöjd över dem på grund av det goda de gjorde i detta liv. Men Allahs välbehag, Allahs riba, uppnås genom att man gör det Allah har påbjudit. Allah blir inte nöjd över det om du inte gör det han vill att du ska göra. Så Allah är nöjd över dem. Och det här, kära syskon i islam, när man läser om eller hör om paradisets belöning, så är det storslagna belöningar i alla olika former. Slott och trädgårdar och dryck och mat och så vidare. Men det här är den bästa belöningen. Och därför så nämner ju profeten alaihi salatu wassalam i den vackra hadithen om att folket i Jannah sitter tillsammans. Och Allah frågar dem, är ni nöjda? De säger, varför ska vi inte vara nöjda med den här? Du har givit oss det, du inte har givit något från mänskligheten. Du har lyst upp våra ansikten, du har räddat oss från helvetet. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ni kommer idag få någonting bättre. Och hyllu alaikum ridwani wa la asfat alaikum abada. Idag kommer ni att få mitt välbehag. Och jag kommer aldrig efter idag att vara arg på er. Men det här är det största. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala wa ridwanu min Allahi akbar. Att välbehag från Allah är störst. Den överträffar all belöning i Jannah. Att Allah är nöjd över dig. Och därför, vissa ulema som Ibn Taymiyyah, han sa, jag forskade och ville komma fram till den bästa saken du kan be Allah om. Och jag kom fram till att det är att be Allah om hans riba. Att han ska vara nöjd över dig. Subhanallah. Så radiyallahu anhum, Allah är nöjd över dem. Wa radu an, och de är nöjda över Allah när de får all den här oändliga belöningen de har fått. Och sen säger Allah, vem är det som ska få denna belöning? ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّ. Det här är för den som fruktar sin Herre. En de som fruktar sin Herre är de som kommer att få denna belöning. Och fruktan, som de lärda har sagt, är el-khashya på arabiska, är mer specifik än el-khawf. Khawf, det är rädsla. Du kan vara rädd för en person, men khashya, det är någonting annat. Det är en rädsla på grund av en vördnad, på grund av en hög aktning. Att du känner Allah och därför fruktar du honom. Du känner till Allahs storhet, hans rättigheter, och därför syndar du inte. Det här är el-khashya. Och det här kan endast uppnås med hjälp av kunskap. Så som Allah Azza wa Jalla har sagt, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Att det är endast de lärda från hans tjänare som fruktar honom. Det är ni, de som har kunskap om Allah är de som kommer att frukta honom. Och därför så sa också profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att jag är den av er som känner Allah bäst och fruktar honom mest. Är ni med? Så att ju mer kunskap du har om Allah och hans religion och hans bok och nästa liv, ju mer kommer du frukta honom. Så, ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّ. Hur kan vi också då vara bland dessa lyckliga som Allah är nöjd över? Jo, genom att försöka förstärka vår gudsfruktan. Och det gör vi med vad? Med hjälp av kunskap. Nyttig islamisk kunskap. För oss närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar här för idag, och inshallah ta'ala nästa vecka är det surat al-Zalzala och al-Aliyat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Korta frågor bara, så ska vi be Maghrib inshallah. Abi?
Thank you. Vi använder sadaka. Sadaka för länge livet. Jag tänkte på, är det föreskrivet för mig att jag kommer att ge sadaka? Och därför, av den anledningen, att förlänga mig.
Precis. Broder frågar om hadithen, att det finns två saker som förlänger ens liv, och det är att vara god mot ens föräldrar och att ge välgörenhet. Och då säger han, är det då skrivet att jag kommer att göra detta för att då vara bland oss och få ett längre liv? Ja. Precis. Det är då skrivet att du kommer att vara generös i mycket sadaka och att du kommer att leva i det. Förstår du? Så det hänger ihop här. Det är som dua. Det är skrivet att du kommer göra dua och att du kommer att få det du ber om. Gör du inte dua, då är det inte skrivet att du kommer göra dua och då kommer du inte få. Så att det, man ska inte låta tron på ödet hindra en från att göra någonting gott. Utan gör gott, och då är det som är skrivet. Är ni med?
Du sa shakur, vad betyder det igen?
Shakur betyder här den som belönar mycket för lite. Belönar stort för någonting litet. Men shakur för, alltså på vanlig arabiska, om jag säger ana shakur, så jag är tacksam.
Pappa.
Annars då avrundar vi för idag och förbereder oss för bönen. Där har vi det.